Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Ja, för många av oss är det ganska liksom trist att spara nu, att liksom det är röda siffror överallt. Man sätter in nya pengar varje månad som är borta 2 veckor senare, så det känns liksom tröstlöst. Men det som Morgan Housel säger, det är ju detta som är priset vi betalar för att vara med och investera. Det är ju detta som vi betalar för att över tid gå plus och faktiskt tjäna pengar. Så just nu är det bara så att hang in there, det kommer bli bättre.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 252 och vi är ju mitt inne i den här serien Just Keep Buying som bygger på bok med samma titel från Nick Maggiulli som driver bloggen Of Dollars and Data.
Data. Of Dollars and Data.
Okej.
Data.
Okej. Okay. Tack för att du säger det, typ 3 avsnitt in i den serien.
Ja, yeah, on air.
Ja.
Förlåt.
Karo, detta kommer bli ett intressant avsnitt. Karo är på G här. Vi har ju precis spelat in bonusavsnittet till denna veckan som är så här att det är lite mycket oro på börsen och det är många som tycker att det är liksom klurigt att spara. Det känns jobbigt att man sparar och sen är pengarna borta veckan efter och sådant. Så att jag tänkte egentligen att vi skulle prata om det i detta avsnittet, men sen var det så här, nej men låt oss ta det ett separat avsnitt. Yeah. Och detta spelas ju in då i slutet av april 2022. Men det kan vara relevant i alla fall. Men i alla fall, så att det vi kommer göra var ett liten sidospår, en liten fördjupning idag. Och det är helt enkelt som så att vi ska, den nionde principen i den här boken, Just Keep Buying, så har han ett kapitel som heter When Can You Retire?
Yeah.
Alltså när kan man gå i pension eller hur mycket pengar behöver man när man ska gå i pension? Och jag tyckte att det var så pass intressant. Vi har ju haft ett antal pensionsavsnitt. Och jag tänkte faktiskt att detta är ett provprat, delvis, detta avsnittet.
Vad är nu ett provprat för något?
Provprat, det är en term som min kompis Niklas Delmar har tagit fram. Som är så att man får lov att prata och sen låter det för jävla dumt så får man ta tillbaka det. Så
ja,
att
det för då var har det man bara, inte tänkt igenom, men nej, man måste få ut tanken,
ja, man får
när
testa,
den kommer.
Ja, ja, man får testa. Och många av, jag upplever så här, många av de avsnitt eller liksom som finns om pension, både som vi själva har gjort och som andra har gjort, handlar ju väldigt mycket om så här, vilka typer av pension finns det? Hur pensionssparar du optimalt? Men väldigt få berör frågan, okay, så hur kan man tänka, hur mycket pengar behöver jag? Hur vet jag att jag är på spår? Och detta är väl ett, istället för att gå till liksom finansiella rådgivare och göra en ganska komplex Excel-kalkyl, vilket jag rekommenderar att man gör när man är typ 55 och ska planera sitt uttag. Men här blir det, hur kan jag göra någonting som är relativt enkelt, alltså att följa de här stegen vi går igenom idag, och hur kan man göra det tillräckligt bra? Att lite det här konceptet som Jonathan Stolzenberg, som har pratat mycket, jag har haft två föreläsningar på Patreon, har pratat om att ibland så är inte målet att ha en perfekt plan eller en perfekt lösning, utan det är mycket viktigt att du har en tillräckligt bra lösning som ger dig liksom hum så du kan börja närma dig problemet, istället för att liksom lösa ett problem och sen tappa bort nio andra problem längs vägen. Så att en liksom att göra en tillräckligt bra lösning. Vi pratar mycket om det i avsnitt 238 också.
Mm.
Så att dagens avsnitt kommer vara ganska mycket ett förslag på recept hur man kan räkna. Det bygger liksom lite på liksom så här 10 års liksom erfarenhet som jag ändå haft den här frågan. Och den bygger på lite Nick Majulis bok och den bygger lite på den forskning som finns kring pension. Sen är ju den alltid anpassad till USA, så att återigen försvenskningen är vår. Så jag vill säga så här, liksom, ingen skugga här på Nick Majuli. Det är min missuppfattning, mina fel om det är så. Men jag ser detta som starten på en diskussion i forumet faktiskt. Så att kom jättegärna med feedback. Så frågorna som vi ska ha är så här, hur mycket pengar behöver jag för att gå i pension? Hur mycket behöver jag spara? När, och har jag svaret på den frågan, så kommer jag naturligtvis få svaret på frågan, när kan jag gå i pension?
Yeah.
Så antingen tittar man hur mycket behöver jag spara och när har jag tillräckligt, vilket årtal? Eller så säger man så här, okej, jag vill gå det årtalet, och så får man ju anpassa hur mycket man behöver spara.
Räkna bakåt. Och så.
Yeah.
Men kan man, alltså måste man vara så 40 plus för att kolla eller lyssna på det här?
Nej,
alltså, egentligen så har man väl nytta av detta.
Alltså jag skulle säga så här, ju tidigare man lyssnar på detta, desto enklare är svaret.
Ja, alltså, men man behöver ju kanske inte, för det finns ju många som lägger undan pengar till sin pension när de har fått sitt första jobb när de är 19 år gamla.
Ja, ja. Precis, det, men få, jag tror att få har ett konkret kvantifierbart mål.
Ja.
Alltså hur mycket pengar behöver jag i kronor och ören? Och det är väl liksom det som jag tror att vi ska försöka komma fram till.
Mm.
För att min upplevelse är väl lite som vi också tog upp i förra avsnittet med då från Nick Majulis bok, att antingen så finns det de som sparar och de kommer sannolikt spara för mycket. Att de kommer dö med mer pengar när de dör än vad de är 65. Och sen finns det de som inte sparar alls, som inte kommer ha tillräckligt för sin pension och kommer kämpa hela tiden. Det finns väldigt få som är så här, jag behöver 100 nötter för att kunna gå i pension. Jag skaffar mig 120 nötter för att jag vill ha lite reserv om jag har räknat fel eller ha liksom lite säkerhetsmarginal. Och sen när de går i pension så träffar de så här, nej men du vet, jag hade 110 nötter. Det var det jag fick. Jag sparade precis så mycket som jag behövde. Utan antingen så drunknar man i nötter, att man får 1000 nötter fast du behövde bara liksom 120.
Ja, och så har man försakat tiden, ja.
Och inte levt livet när man var 40.
Så orkar man inte se när man har sina 1000 nötter. Ja. Nej, så vill vi inte ha det naturligtvis.
Ja. Och sen finns det de som behövde 120 nötter men bara fick 40 eller 60 och aldrig fick tillräckligt.
Mm.
Så att detta är väl liksom att poängen här är ta inte för låg risk och jobba inte för lite. Men det är lika fel att jobba för mycket och komma in i en pension med liksom, du vet såhär, som jag, om jag tittar på min egen pension, jag tror jag har sparat lite för mycket historiskt. Så att när jag tittar på min pension, du vet, jag ligger ju under statlig inkomstskatt idag, men i pension kommer jag ligga över.
Mm.
Och då blir jag såhär, kommer jag behöva dubbelt så mycket i lön när jag är i pension som jag behöver nu? Är det inte bättre att vi använder pengarna på resor eller gör andra grejer?
Mm.
Så att vi kommer försöka kvantifiera hur mycket pengar behöver jag.
Bra att du säger det så.
Ja, och sen så blir det då naturligtvis, eftersom pension ligger väldigt nära FIRE, alltså där Financial Independent Retire Early, så blir det egentligen också de facto så här, när kan jag vara ekonomiskt fri? För att matematiken är exakt samma. Liksom. Så att det är väl liksom det vi ska göra. Och här, eftersom sånt här är ofta enklare att illustrera, så detta är typiskt kanske sådant avsnitt att om du lyssnar på detta i podd, så lyssna på det, vi kommer försöka beskriva det utan att man behöver ha bildspelet för sig. Men om du går in på då riketsammans.se, letar upp avsnitt 252, så finns det ett bildspel och naturligtvis där finns en video på YouTube också, där man kan liksom pausa och titta. Och jag har försökt illustrera det med bilder och inte med långa räkneexempel, även om det blir lite sånt också. Bra. Och sen så måste jag ta en rättelse. Detta var ju så här pinsamt. Men i förra avsnittet som vi handlade om lån, om tänk om att alla lån inte är dåliga, så skulle jag ju verkligen så här gå ut på kanten och så säga så här, detta är ett trivialt exempel. Och sen naturligtvis så räknade jag fel i det triviala exemplet. Så att det var ju folk på forumet som tyckte att det var jättekul att liksom jag tar ett trivialt exempel och misslyckas med det. Och då var det ju det här med räntan. Då sa jag så här, ja, men säg att man lånar pengar för 0,99 och så sa jag 1 krona. Så jag lånar 1 krona och betalar 0,99 i ränta. Så var många så här, en ganska hög ränta, 0,99 att betala på 1 krona.
Ja,
så att det skulle, naturligtvis skulle exemplet vara 100 kronor och jag betalar 99 öre i ränta. Men jag tror att det framgick av sammanhanget. Men det är en rättelse.
Mm.
Bra. Vi har gjort lite tidigare avsnitt på det här liksom ämnet kring pension, så att nu kommer vi inte prata så särskilt mycket så här, hur funkar pension, hur ska man tänka, efterlevande pension, de bitarna. Vi har ett avsnitt 241 för typ 10 veckor sedan som heter Spara rätt och lätt till pensionen, där det är typ 20 tips. Om man bara ska lyssna på ett enda avsnitt kring pension så är det that's it. Det är också en sammanfattning på alla tips i forumen. Så att det var ju så här 250 inlägg i forumet som sammanfattades till ett avsnitt som håller. Alltså det har inte kommit så här, du missade detta eller du skulle gjort detta annorlunda. Så att jag tycker att det är kvalitetssäkrat. Det är nästan att har du inte lyssnat på det avsnittet, pausa, gå till avsnitt 241, lyssna på det, sen kom tillbaka till detta. Och sen har vi andra avsnitt, 195-196 hade vi med Anders Kollberg som var liksom en av Sveriges bästa experter på pension. Han gick tyvärr bort 2021, men det är fortfarande
superbra. Han hade mycket bra att säga i de här
avsnitten.
Superbra,
ja. Mm. Och sen kommer vi också prata i detta avsnitt något som kallas för 4%-regeln, uttagsstrategier. För det är egentligen det vi kommer prata om. Hur mycket kan jag ta ut? Hur mycket kan jag leva på av mitt kapital? Och det är faktiskt ett avsnitt som vi gjorde för 5 år sedan.
Mm.
Det är helt sjukt. Avsnitt 49. Men jag skulle säga påstå att det är fortfarande aktuellt. Men det behöver man inte lyssna på nu, utan det kan man ta efter detta. Bra, och sen en sista tråd som jag också tänkte rekommendera forumet. Som också är relaterat till detta, som heter har du vunnit det ekonomiska spelet, använd 5+25-årsprincipen. Så det vill säga, har du mycket pengar, så hur kan man placera mycket pengar enligt den här principen? Bra. Och det ska också värt att hålla, liksom en lång introduktion idag, men det är värt att hålla i minnet att detta är en komplex fråga. Alltså med pension, hur mycket kan jag ta ut, hur mycket pengar behöver jag? Det är till och med så att Nobelpristagaren William Sharpe lär ha kallat pensionen för the nastiest, hardest problem in finance. Så att det är inget konstigt om man tycker att detta är lite klurigt. Om, jag tror man kan till och med lyssna på detta kanske två gånger helt enkelt. Och vi kommer rekommendera också att är du osäker och du vill ha någon som håller dig i handen, så finns till exempel Småspararguiden som vi alltid rekommenderar, och koen.se, då Kollberg och Enqvist, det är då Anders som gick bort, hans företag, men han har ju kollegor kvar som jobbar på det företaget, och då kan man få en så här personlig hjälp. Yeah. Med det här. Men ja. Så.
Yeah.
Känns det förståeligt vad vi kommer att prata om och yeah, liksom lite jag. Förutsättningar för yeah. det. Snyggt. Då tänker jag att vi ska hoppa rakt in i det. Det enda jag säger innan, att säga stort tack till alla i vår Rika Tillsammans community på Patreon som gör detta möjligt. Det är ju våra sponsorer som gör det möjligt att vi kan ha både ett bonusavsnitt idag, att vi kan liksom nörda på det här sättet i hur mycket man räknar på, hur mycket pension man behöver.
Mm. Helt vanliga människor är de.
Ja, och vi har haft mycket roligt i communityn på sistone. Det där är extra material, där är digitala träffar. Tanken har varit att det ska vara en digital träff i månaden. Nu har det varit väldigt många träffar detta året, vilket är kul.
Det låter ju som att man måste vara lite så ekonominördig för att vara med i Patreon, vårt Patreon-community, men det behöver man inte alls.
Nej, verkligen inte. Och vi pratar om andra saker om ekonomi också. Vi har en bokklubb som vi nu ska välja en ny bok ikväll. Svettas jag lite på överläppen. Vi ska ha en digital träff med en... Det är många som är i communityn som föreläser om någonting som de är duktiga på och tycker är spännande. Så vi har haft det här om ledarskap och liksom planens tyranni. Ikväll har vi ett samtal om skam, vilket jag tycker är så här... För bara för något år sedan så sa jag till då Helena som ska hålla i det så här, men jag har inga skamkänslor.
Nej, du har ju pratat med mig om det och jag bara, jag har hur mycket skam som helst. Och så har du varit så här, men jag har ingen skam, så bara... Fuck you. Du vet bara inte det. Det kanske inte alls är så, men det blir liksom, man blir så irriterad på någon som tycker att det finns inget i mitt liv som man någonsin har känt skam över.
Ja.
Men strunt samma, men det kommer i alla fall ikväll att handla om skam i Patreon.
Ja, och då spelar vi in detta liksom onsdagen, jag vet inte vad det är idag, 26-27. Ja. Men det kommer alltid in i en inspelning efteråt. Så att där finns massor, man är med på det man tycker är spännande, det man inte tycker är spännande är man inte med på, och sen är vissa med så här, Jan, jag stöttar er, jag tycker det jobbet ni gör bra, men jag pallar inte, skicka inte mails till mig.
Nej.
Så där finns liksom hela skalan, och man väljer engagemangsnivå själv på liksom när man går in. Så patreon.com/rikatillsammans. Bra.
4%-regeln har du skrivit här. Yes. Nu så kör vi igång avsnittet.
Yes. Så 1994 så publicerade en person som heter William Bengen, kallas också ofta för Bill Bengen, den så kallade Trinity-studien.
Mm.
Eller han döpte inte den till Trinity, den blev kallad det efteråt. Och han försökte lösa det här problemet. Så när kan du gå i pension? Hur kan du, liksom, hur mycket kan du spara? Och sen funkar ju pensionssystemet lite annorlunda i USA. Mm. Så i USA är du ju ansvarig för din pension helt och hållet själv. De har social security etc. Men det är ändå så här, väldigt tydligt, du måste spara till din pension.
Ja, ja, och ens jobb har väl också någon typ av...
Hade. Liksom. Och de har ju typ som tjänstepension, det är väl liksom den stora, den här IRA. Men skitsamma, det var inte det som var det viktiga, utan han testade på en massa tidsperioder och så kom han fram till att pensionärer i USA historiskt skulle kunna ta ut 4% av sitt kapital i 30 år och utan att liksom pengarna skulle ta slut. Och de här 4% per år skulle då placeras i en 50-50-portfölj. Alltså 50% aktieindexfonder och 50% räntefonder. Och sen experimenterade han i den här studien då. Alltså ska man ta ut 5% eller ska man placera lite mer i aktier, lite mindre i aktier. Och jag tror att han spannet han hade var mellan 45-80% aktier. Men han konstaterade väl liksom någonstans att den optimala liksom... tillräckligt bra lösningen. Återigen, inte liksom så att den löser detta perfekt för alla, men som en tumregel, tillräckligt bra lösning var att om du tar ut 4% av ditt kapital i en 50-50 portfölj så har du stor sannolikhet för att pengarna kommer räcka till 30 år. Mm. Och då tar den även hänsyn till 3% inflation. Då ska man ju komma ihåg att när denna studien gjordes 94 så var det ju precis efter 70-80-talet där vi hade liksom hög inflation i hela världen, även i USA. Och det som är fräscht med den här regeln är att den just tar hänsyn till inflation och ökade liksom kostnader. Så hans tanke var så att om du har 1 miljon kronor så kan du år ett ta ut 4%, det vill säga 40 000. År två kan du ta ut 41 200. År tre kan du ta ut liksom då inflationsjusterat detta. Och pengarna kommer räcka i 30 år. Yeah. Liksom, de kommer räcka hela din pension. Och sen gjorde en annan amerikansk finansiell rådgivare om den här studien som heter Michael Kittkes. Och han tittade på ännu fler tidsperioder från 1870 och konstaterade att om man följde den här regeln med 50-50-portfölj, 4% uttag inflationsjusterat, så var det mer sannolikt att pengarna femdubblades än att de tog slut efter 30 år. Men båda konstaterade att det funkade inte att gå över 4%, liksom, för då minskade sannolikheten för att det skulle lyckas. Och då introducerade de det som kallas för så här safe withdrawal rate, eller SWR. Det vill säga, hur mycket kan jag ta ut från min portfölj och fortfarande vara säker på att pengarna kommer räcka till det. Och detta är väl i grunden pensionsproblemet. Hur mycket pengar behöver jag för att kunna leva på dem och så att de inte tar slut innan jag dör? Och detta blev ju en förenkling, en tillräckligt bra, återigen, inte en perfekt, inte en optimal för alla. Vissa kanske behöver en uttag på 3,5% och sen som en intervju som Bill Bengen gjorde så var han så här, ja, sen hade jag vissa klienter som skulle få ett arv så de kunde ta ut 5,5%. Men 4% är tillräckligt bra för att vi ska kunna räkna på det. Och den här 4%-regeln kan man sen omvandla till något som kallas för 25-multiplikatorn eller 25-regeln. Ja. Och då gäller det liksom att teorin här, nu blir det lite matte, men totalt sparande gånger 4% kommer ge mig då 4% avkastning. Om jag har 1 miljon 4% avkastning så kommer det ge mig 40 000 kronor. Om jag hade kunnat leva på 40 000 kronor per år så är jag home fine. Så man kan säga att formeln ser ut totalt sparande gånger 4% är lika med totala årliga utgifter. Vilket i sin tur är att 4% är samma sak som 400 delar. Så då får vi att totalt sparande gånger 4 genom 100, alltså 400 delar är lika med totala årliga utgifter. Och 400 delar är lika med en 25-del, det är bara så här bråkräkning, dela på 4 på båda ställena.
Mm.
Och då får vi att totalt sparande gånger en 25-del är lika med totala årliga utgifter. Och då kommer vi till, om vi byter sida på den här 25-an, så får vi totalt sparande är lika med totala årliga utgifter gånger 25. Så beloppet jag behöver ha sparat för att kunna leva på avkastningen från mitt kapital givet 4% avkastning är 25 gånger utgifterna. Så att då är det liksom en sån här tumregel. Så har jag 100 000 kronor i utgifter, ja, då behöver jag 2,5 miljoner. Och då kan jag leva med stor sannolikhet på avkastningen från de här 2,5 miljonerna i 30 år.
Och då ska ju inget försvinna, utan det ska bara...
Ja, det kommer, ju, det kommer ju minska också.
Det minskar också.
Ja, men pengarna tar inte slut. Så att även det 30:e året kan du ta ut 4% inflationsjusterat.
Mm.
Liksom. Och detta blir ju egentligen samma regel när man, eller liksom samma beräkning om man pratar om till exempel FIRE.
Mm.
Alltså när jag är ekonomiskt fri, eftersom vi tar ju hänsyn till årliga utgifter. Sen kan man ju då, om tidsperioden är mer än 30 år, att jag vill liksom kunna gå i pension när jag är 45, ja, det är kanske tidsperioden 50 år. ja då kanske jag vill ha lite högre margin of safety. Att då kanske jag inte räknar på 4% utan jag räknar på 3%. Och då multiplicerar jag med 33 istället för 25.
Ja.
Är ni med? Ja. Så att, men liksom räkneexemplet liksom bygger liksom på samma mekanik. Så om vi skulle ta ett exempel på ett hushåll, så säg att vi har ett hushåll som har där två personer har medianlön i Sverige, det vill säga att de tjänar ungefär 32 000 eller runt 30 000 kronor. Efter skatt blir det 22 000 per skalle, så att hushållet har 44 000 i utgifter. Då multiplicerar vi 44 000 gånger 12, då är det 528 000 per år i utgifter. Multiplicerar vi med 25, så 528 000 per år gånger 25, ja men det är 13,2 miljoner.
Mm.
Och då kommer liksom detta att om vi räknar på det bakifrån, eller baklänges, om jag har 13,2 miljoner till 4% avkastning så får jag 528 000 per år. Om jag tar 528 000 per år dividerar på 12 så får jag 44 000 kronor i månaden. Och 44 000 kronor i månaden var ju samma som jag behövde för att kunna täcka de utgifterna jag hade.
Ja.
Så att det funkar framlänges och baklänges. Så att det är bara en mekanik att räkna. Återigen, det är inte en perfekt lösning, för då vet jag att vän av ordning säger, men du tar inte hänsyn till skatt, ISK-skatt. Nej, jag tog inte hänsyn till ISK-skatt. Jag tog inte hänsyn till att de kanske hade ett sparande, etc. Så att man får liksom, man kan göra det mer detaljerat,
ja,
såklart, eller ta höjd, avrunda, säga så här, ja men vi har 600 000 i utgifter och då vet vi så här, ja men vi hade klart oss på 450. Ja, så man får räkna på detta, men mekaniken är samma. Och detta blir också, om vi bara gör ett kort sidospår innan vi kommer in liksom på själva pensionen, för det är det vi kommer att använda detta. Så har jag en tråd på forumet som heter så här, har du vunnit det ekonomiska spelet? För där finns folk som har sålt sitt företag eller fått ett stort arv eller sålt skog eller liksom haft tur eller vad det nu än må vara, eller sparat länge och mycket pengar. Så vi har ju ibland hjälpt folk i den situationen, och då brukar min go-to-rekommendation, återigen tillräckligt bra, inte perfekt, om man tittar i tråden på forumet så finns det mycket invändningar, då brukar jag säga så här, har du 5 års utgifter på ett bankkonto med insättningsgaranti och sen tar du 25 års utgifter i på Lysa eller en fondrobot med 50-50, då har du ganska sannolikt att eftersom du har 5 års utgifter på ett bankkonto och de här 25 årsutgifterna ska generera en ny årsutgift varje år,
yeah,
så har du en ganska stor sannolikhet att du aldrig mer behöver bry dig om liksom pengar, och du har liksom buffert. Vissa i forumet tyckte att detta är för defensivt, att man kan ha mindre pengar, behöver inte, det kan vara 20 års utgifter, men jag gillar den här förenklingen, för att då blir det så här, okej, jag behöver 5 års utgifter, 25 års utgifter, 50-50, sen är det färdigt. Sen kan man liksom resten av alla pengar, ja de kan man konsumera eller man kan investera eller spekulera, men statistiskt sett så kommer du alltid kunna försörja dig på den utgiftsnivån. Så att då blir det liksom en väldigt enkel modell. Och jag gillar ju liksom enkelheten. Sen kan man göra den mycket, mycket mer komplicerad.
Men om vi bara ska, nu kanske det kommer helt fel i timing här, men om vi bara ska knyta an till den här oron som är på börsen nu, eller, så kan man ju se, om man sitter där med sitt kapital och brukar liksom, man räknar med 4% om året, kanske i genomsnitt, att man kan bli lite orolig då. Om det går ner mycket eller ett år. Och så.
Ja, och det är därför vi till exempel i detta har 5 års utgifter på bankkonto. Mm. Så att då kan man sitta så här, skit i hur börsen går 5 år. Alltså.
Ja, för det brukar repa sig på den tiden.
Ja. Alltså en genomsnittlig börskrasch är minus 60% på 36 månader. Mm. Och sen har vi en återhämtning relativt snabbt på något år där också. Och det är ju därför vi har ju inte ens den delen som ska ta hög risk. Ja, den är ju dessutom bara 50-50. Alltså där är 50% räntor och 50% aktier. Så att liksom även den här 4%-regeln, det är inte så att i bästa fall om du har tur och bra börsår.
Nej.
Utan det intressanta är ju att titta på de dåliga åren. Och det var ju det som de kollade i den här studien, att du har en hög sannolikhet för att pengarna kommer räcka i 30 år. Och oavsett 30-årsperiod, mm, på liksom, då, studierna gjorts på den amerikanska liksom, börsen. Så att, och den tar hänsyn till hög liksom, inflation, den tar hänsyn till dåliga börsår, etc. Men som han Kittkes skrev också, sannolikheten var ju större att pengarna femdubblades än att de tog slut.
Ja.
Så att återigen defensivt. Mm. Så att om vi ska ta, liksom, för jag tänkte vi skulle ha ett räkneexempel genom avsnittet. Så jag tänker att vi ska utgå från Anna. Anna har medianlönen i Sverige som 2022 är 32 400 kronor. Så att medianlön, det är inte genomsnittslön. Medianlönen är, vad är den som är i mitten? Så hälften av Sveriges befolkning kommer att ha en lägre lön än Anna och hälften kommer att ha en högre lön än Anna. Det är det som är median. Du ser väldigt frågande.
Förlåt, men jag tyckte bara så att du sa högre på båda. Men en lägre och en högre.
Ja, hälften har högre och hälften har.
Av alla förvärvsarbetare.
Ja. Mm. Efter skatt så blir det 24 500 ungefär. Och så utgår vi från att Anna sparar 10%, så att det är bara 90% av inkomsten som är utgifter.
Mm.
Så det betyder att hon har utgifter på 22 000 kronor i månaden. Och då har hon utgifter på 264 000 kronor per år. Återigen, nu är detta det rena utgifter. Vi pratar inte om sparande, vi pratar inte om amorteringar, vi pratar inte, utan vi säger så här rena, så här utgifter på 264 000. Så, och tittar vi då enligt 4%-regeln, så ska vi då multiplicera detta med 25.
Mm.
Och då skulle Anna behöva 6,6 miljoner kronor för att täcka sina månatliga utgifter via avkastning, alltså då liksom ekonomisk frihet. Liksom. Men då är det ju liksom så här liksom viktigt att tänka att det skulle vara liksom samma som ekonomisk frihet för pension, men så är det ju inte.
Nej.
Eftersom när då Anna jobbar så sätts det ju av 18,5% av hennes lön, sätter ju staten av i typ tvångssparande, så det sparar ju Anna redan automatiskt.
Ja. Yeah.
Och av de här 18,5% så går ju 16% går ju till det som heter liksom inkomstpension och 2,5% går till det som heter premiepension. Och inkomst plus premiepension är ju det som kallas för allmän pension. Mm. Det har alla som jobbar. Och sen jobbar Anna på ett företag som är kollektivavtalsanslutet, ja, då har hon säkert minst 4,5% ytterligare som sätts av till hennes tjänstepension.
Mm.
Så att Anna, när vi då räknar på pension, så är det ju inte så att hon behöver täcka 22 000 kronor i utgifter gånger 25. Hon behöver bara täcka diffen, alltså mellanskillnaden mellan det hon kommer få i pension från staten i form av sin allmänna premie- och tjänstepension och sin utgiftsnivå. Och jag har försökt illustrera det liksom här på en tidslinje där jag har liksom tid på den ena axeln och pengar på den andra. Och så säger jag så här, okej, okay, så mellan idag och det tillfället när Anna väljer att gå i pension, just nu har jag bara satt det som år X, så har hon ju en lön. Och denna lönen är då 24 500 kronor i månaden. Och sen så har hon ju då en utgiftsnivå där utgifterna är inte lika höga som inkomsterna. Och då kan man liksom dra detta som att det är ett block då från idag tills hon vill gå i pension som är löneblocket. Och sen drar vi då liksom en utgiftsnivå. Och här är vi också ganska hårda där vi säger så här, kan hon ha samma utgiftsnivå från och med idag fram tills hon dör. Och sen utgår vi från att vi kanske då till exempel kan räkna med nominella, eller vi kan räkna med reala siffror, så vi behöver inte ta hänsyn till inflation. Nej. Så att vi har att en krona i framtiden är samma som en krona idag.
Ja.
Och sen så säger vi så här att Anna väljer en dag, ett år, hon vill gå i pension, så vi väljer 65. Även om det är mer och mer lutar åt att det blir 68 för de flesta i Sverige som vill leva längre. Och då har vi ju den här liksom frågan, så vad händer efter 65 års då, när det inte kommer någon lön, utan då ska vi liksom täcka det här inkomstbortfallet upp till utgiftsnivån. Det vill säga, hur kommer inkomsterna se ut i pension? Och då har vi liksom de här, som jag sa, de här tre delarna. Vi har den allmänna pensionen som står inkomstpension, premiepension. Vi har sparandet från företaget. Så vi har ett sparande från staten, ett sparande från företaget om man är anställd, och sen det egna sparandet.
Mm.
Och då börjar vi liksom titta, så vad behöver det egna sparandet bli? Och då kan man ta några tumregler kring svensk pension. Och då är tanken att när Pensionsmyndigheten, detta pratar vi om i ett avsnitt när vi intervjuade Pensionsmyndigheten, så tror jag att man får ungefär 60% av sin slutlön. Så om Anna har då 32 000 idag innan skatt, så kan hon räkna med att hon kommer få kanske 18-19 000 i pension, allmän pension från staten. Och tumregeln är att 35 procentenheter, alltså inte 35 procent, utan 35 procentenheter är då inkomstpension, 15 procentenheter är tjänstepension, 10 procentenheter är premiepension. Så man kan säga att hälften av ens pension kommer att vara den allmänna pensionen, en fjärdedel kommer ungefär vara tjänstepension, en fjärdedel kommer att vara premiepension.
Mm.
Är det förståeligt?
Det är det. Det är det. Men jag tycker då att det är lite så...
Tråkigt,
ja. Nej, men så tänker jag tillbaks på det här när hon skulle spara ihop en viss summa liksom, och ha 4% avkastning om året på det. Och så tänker jag, vi kommer väl till det?
Ja, vi är på väg dit.
Vi är på väg dit, ja.
Ja, vi är på väg dit. Liksom. Så att av de här 18 000 som hon får, liksom, då kommer liksom hälften vara från inkomstpensionen och sen liksom, några tre.
Vi har sagt det.
Okay. Mm. Bra. Och tumregeln här, detta är repetition, bara kort, är att maximal avsättning till allmän pension, alltså inkomst-PPM, får man i 2022 när man har en lön vid 47 717 kronor, eller, alltså innan skatt, eller 572 600 kronor i årslön.
Mm.
Då maxar man hela det svenska välfärdssystemet. Och därför brukar jag säga så här att målet man ska ha i sitt jobb eller så här, det är att komma upp i en sån här lön på 45 47 000.
Om det går, ja.
Om det går. Sen fattar jag att vissa, till exempel yrken, går inte det. Men då finns det liksom så här, ja men... Vi har trådar på forumen, så här, det är allt från liksom, byt jobb till försöka hitta en extra inkomst. Till, liksom, så här.
Men också det där mentala inställningen att man ska komma så högt som möjligt.
Ja, ja. Och även och det finns att vi har intervjuat, eller vi har haft liksom, sjuksköterskor som är så här klassiska tal och lön. Det var en sjuksköterska som sen som exempel var allt från att jobba i Norge till att starta eget, var hyrsjuksköterska. Etc. Sen återigen, men där gäller det liksom att hitta sina förutsättningar.
Yeah.
Men så här, tyvärr är fakta att ju högre lön upp till 47 000, desto mer får du i pension. Mm. Det är liksom, det är inte att ha så mycket åsikt liksom om. Sen, och detta är också viktigt för företagare, men det har vi pratat om, det pratar vi om i avsnitt 241. Så att det kan man liksom hoppa.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så att vad man gör då efter detta, det är ju då att man tittar, loggar in på minpension.se. Och när man loggar in på minpension.se så får man en sån här graf då från 65 tills man är livsvarigt. Och då kan man klicka på den och så kan man se, okej, okay, så vad kommer jag få i pension till exempel mellan 70 och livet ut? Så här på bilden så har jag då klickat på mig själv och loggat in på minpension. Och då står det att jag kommer till exempel få 13 800 kronor från 70. Och jag tycker så här, det verkar vara ganska rimligt för en sån person som Anna här också. Och då har vi liksom, då kollar man helt enkelt på minpension.se och säger okej, okay, hur mycket pengar kommer jag få ut mellan 65 och 70? Och i Annas fall så blir det så att hon kommer få ut 19 800 kronor mellan hon är 65 och 70. Och mellan 70 och livsvarigt så kommer hon få ut 13 800 kronor. Så plötsligt i den här bilden som vi har, vi som liksom tittar på avsnittet, då kan man säga så här, okej, från 65 på den här tidslinjen så har vi 19 800, men det räcker inte att komma upp till den här nivån på utgiftsnivån på 22 000. Så där är alltså en diff. Ja. Och den här diffen får vi liksom då det här beloppet som saknas, alltså det här beloppet som jag behöver spara ihop själv. Och då kan vi plötsligt börja räkna på det här, att vi vet att pensionen är 19 800 kronor innan skatt.
Mm.
Multiplicerar vi det med 0,7 så får vi beloppet efter skatt som är typ 13 800. Och då vet vi helt plötsligt, okej, okay, hon kommer få ut 13 800, men hennes utgiftsnivå var 22 000. Så hon kommer de facto gå 8 200 kronor back i månaden,
yeah,
i pensionen. Mellan, hon kommer gå 8 200 kronor back varje månad mellan 65 och 70 år. Mm. Så då har vi liksom fakta här.
Ja, precis. Det är fakta. Och det, vad gör vi med den faktan då?
Ja, men vi räknar. Vi, yeah, är på väg.
Mm.
Och 8 200 gånger 12, det är ju typ 100 000.
Mm.
Liksom omräknat. Så hon kommer gå 100 000 back per år.
Ja.
Per år. Den andra perioden från 70 till livsvarigt så måste vi göra samma beräkning. Och då vet vi att hon kommer få 13 800 kronor, för det har minpension.se sagt. Multiplicerar vi 0,7, ja då är 9 700. Om utgifterna fortfarande är samma på 22 000, ja då går hon 12 300 kronor back varje månad mellan 70 och livsvarigt, och då blir det 150 000 kronor back per år. Så att då har vi liksom plötsligt räknat ut vad...
Hur många nötter hon måste ha, ja.
Ja, och då har vi den här fakta, och då kan vi gå tillbaka till vårt räkneexempel. Och då säger vi så här, då räknar vi högt här i detta fallet. Då säger vi så här, okej, den första 5 åren så var det bara 100 000 back per år.
Ja.
Är med? Den andra perioden 150 000. Så om vi räknar på 150 000 och hon klarar 150 000 back per år, så kommer hon ju även klara perioden och hon bara går 100 000 back.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Så att då räknar vi på 150 000. Vi multiplicerar detta med 25. Så får vi 3,7 miljoner. Är med?
Det är det hon måste spara ihop.
Ja, det är den med 24, den här 4%-regeln, det hon behöver. Men då, fortfarande kan ju detta 3,7 miljoner, det kan ju låta som supermycket pengar. Men kom ihåg att det första beloppet vi hade var 6,6 miljoner.
Ja.
Är du med? Så att vi har gått från 6,6 miljoner till 3,7.
Ja, ja, precis. Ja.
Bara genom att vi har räknat och vi har tagit höjd för den allmänna liksom, pensionen, etc. Fortfarande stort behov, men hon har ju liksom tiden på sin sida. För att liksom, och det är ju detta som jag säger, att som du frågar så här, när ska man lyssna på detta? Ja, men ju tidigare du börjar lyssna på detta, desto bättre är det, för desto längre tid har du. Och ränta på ränta, maskinen, liksom, den funkar ju på liksom fyra parametrar. Den handlar om ditt startbelopp, det handlar om din avkastning per år, eller hur mycket du sparar och tiden du har på dig. Så om vi utgår från att Anna är typ medelålder i Sverige, jag tror att medelålder är typ 40.
Mm.
Och om vi då räknar med en tumregel, så kan man säga så här att investerar man i en indexfond, så kommer pengarna statistiskt dubblas på 10 år och statistiskt femdubblas på 20 år. Så att det är inte ens som att hon behöver spara upp 3,7 miljoner. Hon behöver spara så mycket som, och sen kommer ju ränta på ränta effekten hjälpa henne liksom, med det här. Och någonting som vi kommer att prata om också här lite kort är ju att nu har vi utgått från att hon kommer ha samma utgiftsnivå på 22 000 kronor liksom, från mig idag och sen när man lever. Men grejen är också att det är ju också osannolikt att du har samma utgiftsnivå. Och detta skriver faktiskt Nick om lite i sin bok. Så du får gärna läsa vad han skriver.
Mm. When JP Morgan Asset Management analyzed the financial behavior of over 600,000 US households, they found that spending was highest among households aged 45 to 49 and dropped in each successive age group. This was especially true among households in retirement age.
Mm. Sen skriver man vidare, det är inte bara en fortsätt utan detta är längre fram i boken.
Mm. They came to a similar conclusion when analyzing data from the Consumer Expenditure Survey. Among US households age 65 to 74, average annual spending was $44,897. Yet for households over 75, it was only $33,740. The older age group were spending 25% less.
Ja, och då kommer det sista.
Researchers at the Center of Retirement Research demonstrated this after examining the spending behavior of retired households over time. They found that spending in retirement typically declined by about 1% per year.
Ja. Så kontentan från det här är att man har typ aldrig så mycket utgifter som när man är mellan 45 och 49. Vilket är
sen, varför?
Ja, för jag tror att då har man typ tonårsbarn.
Ja, så liksom, kan det vara.
Ja, man ska åka på resa, de kostar som vuxna men de tjänar inga pengar. De ska ha hjälp med boende.
De äter mackor.
Man har inte betalat av huset. Så man har höga räntekostnader.
Mm.
Alltså så här, det är mycket då. Det kan, alltså vi kan ju säga det, vi har ju aldrig... Vi spenderar
vi har inte
ens tonåringar
som, än.
Nej.
Nej.
Så att jag tror att liksom det sjunker. Och det säger ju till exempel, det sa ju Anders Kollberg också. Han sa ju att det dummaste man kan göra, eller när han sa inte så, det dummaste man kan göra, han sa att det är dumt att sprida ut sin pension så att man får lika mycket från 65 till livsvarigt. Att det är mycket smartare att ta majoriteten av pengarna 65 till 75. För att när man är 75 till 85 så spenderar man inte alls lika mycket pengar. För man är inte lika pigg eller har lika stor liksom ambition eller förmåga att göra saker.
Jag tycker
saker.
Det är så konstigt. De flesta tänker ju så vad allt kul de ska göra sen ju.
Ja.
Ja, men och det gör många också ju.
Ja.
Så att man behöver ju ändå lite.
Ja, alltså jag, som sagt,
jag ska inte argumentera med statistiken, såklart inte.
Så att jag tror, alltså, det låter väl logiskt att man är mer sugen på att göra saker mellan 65 och 75 eller mellan 75 och 85.
Mm, ja, det är logiskt.
Liksom. Så att, och här har man återigen en tumregel. Återigen, är det en perfekt regel? Nej, det är det inte. Men det är en tillräckligt bra regel för att utgå från att man kommer sänka sina utgifter med 1% per år från pension. Alltså detta är inte att det sjunker 1% från 49 utan det sjunker 1% per år från 65 år och framåt.
Mm.
Och förhoppningsvis så har man ju sänkt utgifterna mellan 49 och 59 och mellan 59 och 65. Och det märker jag ju till exempel på min mamma. Liksom så här, du vet, hon kom ju här när vi tror förra året beklagade oss att jag tror att vi spenderade liksom en månad så här 20 000 i underhåll för vårt hus. Så hon sa, här jag betalar huset, det är skuldfritt, jag betalar 2 000 kronor i månaden.
Mm.
Så att man har helt andra utgifter. Så att jag tycker att liksom, även här att vi har varit lite hårda med Anna, att vi har tagit liksom ett ganska högt exempel. så tar vi liksom bara hänsyn till att hon har inte sänkt sina utgifter mellan att hon är 40 och 65, vilket vi hoppas att hon gör. Så om vi bara räknar ner med 1% per år från 65, ja men då kan vi sänka beloppet någonstans mellan 3 och 3,3 miljoner. Så att då är vi liksom mindre än 50% av ursprungsbeloppet. Och men vi utgår från det höga exemplet här, 3,3 miljoner. Så hur kan Anna nå detta beloppet? Och här får man ju liksom experimentera lite med då till exempel ränta på ränta kalkylatorn. Då har vi en, man kan bara googla Rika Tillsammans ränta på ränta. Och säga att hon har 100 000 sparat. Vi utgår från en historisk avkastning på 7%.
Mm.
Så vi har ingen överavkastning. Vi utgår från att hon var 40, så 25 års sparhorisont. Och då behöver hon spara typ 3 000-3 500 kronor i månaden till sin pension. Men notera då att de här 3 500 är ju lite liksom också lite fake, för vi har ju inte räknat med till exempel övervärde i huset eller att huset har ökat i värde eller liksom andra saker, utan här har vi bara utgått så här, nej men hon har inga andra tillgångar och hon måste ha exakt 22 000 kronor när hon går i pension, och då är det ändå liksom hanterbart. För kom ihåg också, hon hade ju 24 000 och vi sa 10%, så hon sparar ju redan 2 400.
Ja, jag tänkte precis det där med att jag tyckte det var rätt högt att spara 3 500.
Ja.
Till pensionen. Och du säger att hon sparar redan.
Ja, vi pratade om att vi räknar 22 000 var ju 90% av hennes inkomster.
Mm, precis, och då sparar hon redan, ja. 2 000 till annat. Till annat i,
ja, eller till detta. Alltså jag påstår ju så att det är ju bara tre saker man ska spara till i livet.
Ja.
Alltså det ena är ju liksom buffert. Och det bör man ju spara redan när man är typ 20 och har buffert. Sen när du har din buffert, ja, då gäller det att spara till ett boende. Och förhoppningsvis har man sitt boende när man är 40.
Mm.
Och efter 40 så är det inte så mycket annat att spara till en pension.
Nej.
Och det som jag tycker är ganska fräscht här är ju återigen, om vi bara lägger undan, alltså, för någon är 3 500 jättemycket pengar, helt omöjligt att nå. Mm. Förmodligen har man dock en helt annan utgiftsnivå då. För vissa är så här, 3 500, shit, jag sparar ju 10 000. Alltså vi har folk i forumet som sparar 10 000. Men då menar jag på så här, vad är ett rimligt sparande för Anna i detta fall? Nej, men hon behöver, ska hon ha 22 000, exakt samma liksom levnadskvalitet pension som hon har innan. Det vill säga att hon säger så här, jag accepterar inte att jag ska leva på lägre, att jag ska sänka min utgiftsnivå när jag går i pension. Ja, men då behöver hon spara 3 500 kronor. Och jag tycker det är ganska nice, för att många skulle kunna ha ett dåligt samvete, shit, jag borde spara mer. Är du med? Som ligger och kanske sparar 5 000. Och då menar jag, om man då räknar på detta sättet, kommer fram till att jag behöver spara 3 500 men har möjlighet att spara 5 000. Ja, men grattis. Då behöver du inte göra det.
Nej, men absolut. Men jag fastnar lite på det du sa med tre olika grejer man sparar till i livet.
Ja.
Och då pratar vi om stort sparande. Eller?
Ja.
För vi har ju också det där andra som ska hända i livet, som resor och...
Ja, fast jag påstår ju att det inte är sparande.
Nej, men det är det kanske inte, det, men det kommer ändå vara, menar du att det räknas in i utgifts?
Ja.
Det är en utgift som man bara lägger undan pengar till, och det är en utgift, och då räknas det med i den här utgifts ska man säga. Ja, men det är bara att vi behöver vara tydliga med det, för många tänker nog på det som sparande till Thailandsresan eller sparande till skidresan. Eller...
Ja, alltså där ja, det är bra att du lyfter det. Här kan jag ju vara lite nördig förmodligen, som gillar liksom bokföring och driver liksom företag. Så jag skulle ju säga att det där är ju inte ett sparande, det är en periodiserad utgift. Mm. Alltså, och vad jag
men du
menar...
har sagt det innan, men det kan ändå vara så att man tänker sparande. Och nej, banken säger också, ska du spara till?
Ja, alltså, jag har ju träffat människor som säger så här, ja men du Jan, liksom så här, jag sparar 5 000 kronor i månaden. Så jag bara, skitbra, hur länge har du gjort det? Ja men 3 år. Och så säger jag så här, skitbra, då borde du ha långt över 150 000. 5 000 gånger 12 är 60 000, 60 000 gånger 3 är 180 000 och lite ränta 200 000. Mm. Mm. Och sen så frågar man så bara, nej, då är det inte. Nej, men då sparar du inte 5 000 kronor i månaden. Då sparar du kanske 5 000 kronor i månaden i 3 månader Och sen använder du upp dem, 15 000 kronor. Mm. Och då har du inte sparat och investerat dem.
Nej, eftersom de är väck.
De är väck. Mm. Så att detta är ju så här, jag påstår sparande som inte försvinner. Alltså jag sparar ju till en buffert för att jag ska kunna sova gott om natten. Jag ska ju helst inte använda min buffert. Behöver jag använda min buffert så måste jag spara tillbaka till den. Är du med? Så bufferten är ju då de facto sparade pengar. Nästa är ju boende. Boendet sparar jag till, köper. Men det är inte, jag kan inte jämföra ett köp av ett boende med köp av en pizza. Och när jag käkat upp pizzan så är pengarna borta. Huset har jag ju kvar. Sen argumenterar du i förra avsnittet att huset inte är en investering, utan att huset ska behålla eller boendet ska behålla sitt värde över tid. Så då är inte de pengarna borta heller. Det är därför jag säger att detta exempel var egentligen oschysst. För vi tar inte hänsyn till att hon har sparat pengar som är i boendet. Som ger en lägre levnadskostnad, som kanske sänker hennes månadsutgifter. Eller som hon kan sälja och flytta till en hyresrätt. Så att där är liksom, vad heter det, liksom hängslen och livrem i detta exemplet.
Det är det, absolut. Men jag tänker det här månatliga, automatiska sparandet.
Ja.
Vad tänker du att det går in
till
i
detta?
Då? Till pensionen.
Ja.
Så när man väl har då sin buffert och när man väl har sitt boende, då går det månatliga sparandet
till pension.
Till pensionen. Ja. Och resten är då utgifter, periodiserat sparande.
Ja.
Bara så det blir
inte
tydligt.
Periodiserat sparande, periodiserade utgifter.
Periodiserade utgifter,
ja. Och en periodiserad utgift är bara så här, okej, jag kan inte betala denna på en gång, så jag behöver dra ut den över en period.
Mm.
Ja. Och ibland så kan man göra det i efterhand, men gör man det i efterhand så kostar det ofta mycket ränta. Så att då är det ju som att jag tar, liksom, så här, man skulle ju kunna säga att det är en avbetalning i förskott.
Mm. Ja, absolut.
Liksom. Mm.
Ja, men bara så det är tydligt så.
Ja.
För i mitt huvud så var det inte tydligt förrän nu.
Ja. Och då menar jag på att liksom tryggheten eller så värdet jag upplever är att komma fram till detta beloppet.
Mm.
Att okej, jag behöver spara 3 500 kronor i månaden. Jag behöver ha 7% avkastning. Hur får jag 7% avkastning? Ja, över en 25-årsperiod att få 7% avkastning får man med väldigt hög sannolikhet i då till exempel en fondrobot med 100% aktier.
Mm.
Och så är detta färdigt. Och sen liksom så här, krasst, så länge inte Anna höjer sina utgifter väsentligt eller hon sänker sina liksom utgifter, så behöver hon liksom inte tänka på detta i 25 år. Men med att detta gör ju pensionen väldigt enkel. Hon behöver tänka på så här två grejer. Ett, fortsätt spara 3 500 kronor i månaden. Och ett, liksom så här, fortsätta ha det jobbet hon har.
Mm.
That's it.
Mm.
Liksom, och då,
ja, men det är toppen.
Och då blir detta, liksom, återigen, är det inte en perfekt lösning? Man kan göra den mer komplex, komplicerad. Men efter att jag har liksom i många år testat att göra komplexa beräkningar, vet jag, har tagit så här, okej, när jag är 2022 kommer jag tjäna de här pengarna 2023. Alltså lägga ner de timmarna gör inte kalkylen väsentligt mycket bättre än att räkna fram det så här.
Mm.
Och sen, skulle du säga någonting?
Nej.
Ja, och sen så har man ju liksom variationer på det här, att till exempel om Anna byter jobb och höjer sin lön, ja då blir det ju liksom direkt att kan hon spara mer, då kommer hon ju nå målet tidigare, då kan hon gå i pension tidigare. Eller så kan man ju bara räkna på minpension.se att man flyttar fram, jag vill inte gå i pension när jag är 65, jag vill gå när jag är 55. Ja, då kommer ju siffrorna för perioden 55 till 70 bli andra. Och då får man bara göra om matematiken och så vet du hur mycket behöver jag spara då.
Ja.
Och så kan man liksom då säga så här, okej, då behöver jag spara så mycket, men jag kan inte spara så mycket. Men om vi drar ner utgifterna, om vi skiter i till exempel den där ena resan om året, då kanske vi kan göra det och då kan jag gå i pension när jag är 55 istället.
Ja.
Och så blir det liksom ett experiment.
Det finns variationer på det där, och jag tänker mer sannolikt, vid något tillfälle i livet så vill kanske Anna eller hennes man jobba till en lägre, 80% eller någonting sånt där, och då får man ju också ta höjd för att då försvinner ju en del av inkomsten.
Ja, absolut, men å andra sidan har hon då höjt sin lön med 20%
genom får kanske, vi hoppas.
Ja, så går ju det netto jämnt ut.
Mm. Ja, man får
och det blir ju också en sån här fråga som blir relevant, att okej, okay, men jag behöver de här 3 500, men vi kan spara 6 000. Är det då värt att spara 6 000 eller är det värt att vara ledig en dag i veckan? Att jag kan skita i att spara, ja, det är det de där 2 500.
Livet kommer ju ändå sabbar grejer, ens planer liksom. Ja. Så man måste ju också ta höjd för det.
Ja. Men detta blir ju liksom ett sätt att räkna. Alltså förstår du, jag tänker att i min värld så är detta jättetydligt. Detta är så man räknat. Detta
i
är
min
recept.
Värld är det inte tydligt, för att det här är effekten av att jag sitter här och ställer denna frågan. Det beror på att jag har varit med ett tag här nu och förstår att vissa saker kommer hända i livet som kommer göra att jag inte kommer kunna spara det beloppet som jag har tänkt. Du vet, så kan man bli lite deppig av det, att man lyckades inte med sin plan. Men det är inte så, man behöver inte deppa ihop för det liksom, utan behöver jobba om den. Så, eller tänka i förväg att det kan hända att jag vill vara mammaledig längre eller whatever.
Ja, och,
liksom.
Och då får man ju liksom uppdatera den här planen. Med, alltså för att vi har ändå gjort ett antal antaganden. Och då får vi göra, alltså så här, om något livet har förändrats, då behöver vi förändra de antagandena. Mm. Okej, men då går jag inte i pension när jag är 65.
Nej.
Eller så här, jag sänker mina utgifter. Eller jag byter jobb och ökar min lön.
Mm.
Eller jag ska börja försöka tjäna pengar på min hobby. Jag säljer t-shirtar som vi hade Christian här.
Mm.
Alltså det är klart att det finns 100 parametrar.
Mm.
Men de parametrarna är, de är inte ens 100, de är kanske 10. Men alla de parametrarna har vi tagit hänsyn till i det här räkneexemplet. Och då kan jag bara liksom göra liksom så som hur jag skulle rekommendera, men gör 2 eller 3 scenarion. Detta, detta är mitt normala scenariot att gå i pension när jag är 65.
Mm.
Detta är ett worst case scenario när jag går 68. Och detta är liksom så här drömscenariot jag går när jag är 60.
Mm.
Och då kan man bara gå in på min pension, trycka in där, så får du olika siffror för de olika perioderna. Och sen gör man om matten exakt så som vi gjorde här nu.
Mm.
Räkna fram, okej, då kommer jag gå back 10 000 i månaden i den perioden. Okej, då behöver jag spara ihop till 3,3 miljoner, men jag har inte 25 år på mig, för jag skulle gå 5 år tidigare. Då har jag bara 20 år på mig. Okej, om jag har 20 år på mig och jag behöver komma upp till 3,3 miljoner och räkna med 7% ränta, ja, då måste jag spara 6 225 kronor. Okej, och kan jag spara 6 225 kronor just nu? Ja, men det kan jag. Perfekt. Nu bara hittar jag på 6 200, så är ingen som hade räknat fel. Okej, kan jag spara det? Perfekt. No problem. Kan jag inte spara 6 000 kronor utan jag kan bara spara 2 000? Ja, okej. Då behöver jag hitta ett sätt hur jag kan spara 4 000. Antingen genom att tjäna 4 000 extra varje månad. Genom att antingen byta jobb, höja min lön, hitta ett extra arbete, börja med någon hobby eller whatever. Men då vet jag i alla fall.
Det är inte diffust hur mycket som ska sparas.
Nej.
För det kan det vara ofta när man inte ens har funderat så mycket, utan man bara lägger undan.
Ja, jag tror de flesta har inte räknat. Alltså fram till bara för något år sedan när jag liksom började räkna på det här för mig själv, så hade jag inte heller räknat, utan jag hade mer eller mindre ett dåligt samvete och borde hela tiden spara mer till min pension. Ja, men det var då jag konstaterade att vårt viktigaste spel är att för att vi ska kunna leva från 65 och resten av livet och ha samma utgiftsnivå som vi har idag, då behöver vi göra en avsättning i tjänstepension. Vi behöver ha en lön på ungefär 43 000 kronor i månaden. Och vi behöver ha en tjänstepensionavsättning på 5 000 kronor i månaden. Och sen ha en avkastning på 5%.
Mm.
Och då vet jag så här, om vi har det, då är vi home safe från 65-årsdagen och liksom resten av livet. Och då spelar det egentligen ingen roll hur våra investeringar går mellan nu att jag är 40 och 65. Vi kan vara luspanka när vi är 64 år och 11 månader och 29 dagar. Men från 65-årsdagen så kommer vi ha 45 000 kronor i månaden innan skatt resten av livet.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Så att då blir det liksom ganska skönt, för att då blir det så här, okej, men jag kan hänga kvar trots att börsen har gått ner min 20%.
Ja, för det är en sån trygghet i framtiden.
Det enda jag behöver se till är 5% avkastning på vårt pensionskapital och 5 000 kronor. Och då vet man också så här, okej, kan jag spara mer eller har fått en högre avkastning? Ja, men då har jag safe. Då har jag den där säkerhetsmarginalen att jag har 120 nötter, men jag behövde 100. att om någonting går fel eller inte. Så att det är därför jag hela tiden återkommer till att liksom höja sin lön, få mer avsättning i pension är bland det viktigaste man kan göra. När man har spelat färdigt det spelet, ja, då tittar man på utgifterna. Och det går också i linje med det som vi pratade om i förra avsnittet. Så här, okej, vad är viktigast? Ja, det finns ingen begränsning i hur hög inkomst du kan ha, men det är en begränsning i hur mycket du kan dra ner. Liksom. Bra, och sen tänk också på att eftersom vi multiplicerar med 25 så spelar ju utgiftskronorna, alltså en tusenlapp mindre i utgifter är med, blir ju vad blir det? Det blir ju nästan 250 000 mindre i kapital som behövs.
Ja.
Alltså en tusenlapp gånger 12 är 12 000 och sen multiplicerar man ju den med 25. Så det blir ju nästan liksom som att en tusenlapp i månaden gånger 250.
Mm.
Så att sänker hon liksom så här från 22 000 till 20 000, ja då är det inte 3 miljoner, då är det 2,5 miljoner.
Ja, precis, mycket mindre pengar som behövs.
Ja. Så att det här är en brutal utväxling i de
på
här
varje tusenlapp, på varje tusenlapp.
Och det är ju detta som då många till exempel inom FIRE-rörelsen har tagit reda på, så här, shit, ju mindre utgifter jag har desto mindre kapital behöver jag liksom, medan då kan jag ju tycka att någonstans går gränsen mellan liksom vad påverkas min livskvalitet och då tycker jag att det är ett roligare spel att försöka växa och ha, ja men det blir samma effekt om jag håller 22 000 men jag har lön på 40 000, alltså att jag dubblar mina inkomster. Så att kom ihåg att det är en faktor på nästan 250 på varje krona i utgifter per månad som man behöver mindre. Ja, sen precis då har vi pratat om att utgifterna kommer vara mindre, att till exempel barnen flyttar ju förhoppningsvis hemifrån innan man är 65.
Mm.
Sen även om folk brukar skratta åt mig och säga så här, Jan, du vet barn, de slutar aldrig kosta pengar. Men jag vill ju gärna tro...
Det hoppas vi.
Ja. Jag vill ju dock gärna tro att jag kostar inte pengar i min mammas liv längre i alla fall. Sen kan man ju också...
Fast det gör du ju när hon kommer med sådana monetära presenter till barnen och sånt.
Ja, men vi bjuder henne på resa och sånt. Så att,
du menar att det går jämnt upp? Så.
Så sen kan man ju också variera på uttagsräntan. Alltså vi har ju pratat 4%, räknar man på 3% eller 5,5%. Jag tror att snittet, jag tror han Bengen sa att snittet för hans klienter var 4,2%. Men återigen, då är vi inne på variationerna och detaljerna. Bättre komma ihåg gånger 25 gånger liksom 4%-regeln. Sen har vi också det i avsnitt 49 där vi pratar om variabla uttagsstrategier. Här säger vi att vi plockar 4% varje år inflationsjusterat.
Mm.
Men man kan ju också göra sådana här varianter att har börsen gått bra ett år så plockar man ut mer pengar. Har börsen gått dåligt ett år så plockar man ut mindre pengar. Men det kräver ju en flexibilitet i utgifterna. Och det kan man ju också ha. Och så säger man så här, okej, men om vi ska åka till Galapagos någonstans mellan vi är 65 och 70. Vi behöver inte säga att det är när vi är 66 och sen åka. Nej. Utan då kan man säga så här, men vet du vad, vi gör det nästa år istället. Eller året efter. Så att det är också en variant. En annan variant som är superviktig, som hänger ihop med ränta på ränta-effekten, det är ju detta som vi pratade om innan, till exempel att Warren Buffett, som är en av världens rikaste män, han har väl, och tror någon sådan siffra, 85 miljarder US-dollar. Men typ majoriteten av de här miljarderna, över 60, jag tror att man kanske var över 80 miljarder, kom ju efter hans 65-årsdag. Så ränta på ränta slår ju till jättemycket i slutet.
Yeah.
Vilket innebär att Pensionsmyndigheten har en tumregel som säger så här, för varje år du skjuter på din pension så höjs din allmänna pension i genomsnitt med mellan 5-10%.
Mm, det är jättemycket.
Så det är jättemycket. Så att om hon har då 19 000 och säger så här, ja men jag går i pension när jag är 66. Ja, då är det rimligt att säga att det inte är 19 000 utan 21 000. Lågt räknat i bästa fall 22 000. Väntar hon ytterligare ett år, ja då blir det ännu mycket mer. Så att det är ju så de flesta får leka. Så okej, klarar jag inte det tills jag är 65 så har jag ju tidsaspekten. Och tidsaspekten i slutet spelar stor roll.
Mm.
På samma sätt som att många av de av oss som funderar på kanske vill gå i pension tidigare, då sänker ju det pensionen. Att gå ett år tidigare sänker pensionen med mellan 5 och 6%. Så att där finns liksom en hel del rattar att skruva på, tänker jag. Känns det förståeligt?
Det gör det.
Känns det optimistiskt eller känns det pessimistiskt?
Nej, men det känns ganska optimistiskt. Och sen så är jag alltid så att jag vill få in det i livet och allt vad som kan hända i livet. Och att man liksom aldrig ska ge upp på det här långsiktiga sparandet. För det kan ju vara så att man liksom inte har kontakt med det ibland.
Ja.
Så att det bara tuffar på och sen så kanske man tycker så här, men nu har vi den här livssituationen. Mm. Jag kanske ska sluta spara lite sånt. Men att man alltid ska ha kontakt med sitt pensionssparande till exempel.
Ja.
Även om det ligger långt fram.
Mm.
Jag tror att det ibland kan vara svårt i livet. Liksom.
Ja, ja.
För vissa.
Men jag tror att det är många av oss som följer oss. Nu är inte detta gemensamt för hela Sveriges befolkning eller ens jordens befolkning. Utan jag tror att de som lyssnar på oss är ju inte normala. Ni är så här normalstörda, precis som du och jag här. Och vad jag menar med det är ju så här,
positiva grejer
menar att vi sparar, vi har ju högre lön än genomsnittet, vi sparar många, alltså så här, man lyssnar ju inte på oss om man inte tycker det är kul att spara eller vill komma igång med sparandet, och där bara att du lyssnar på det här är ju att du är ju på gång, och det är sannolikheten är mycket större att du kommer att dö med mycket mer pengar än vad du behöver. Jag tror Nick pratar ju om det också, att av 7 pensionärer så var det ju så, 4 är rikare när de dör än när de gick i pension.
Mm.
2 var lika rika när de dog som när de gick i pension, och 1 av 7 var fattigare när de dog än när de gick i pension. Och jag tycker ändå målet borde ju vara att vara fattigare när man dör än när man gick i pension. För då har man liksom någonstans så här, ja men jag träffade det här liksom målområdet med 120 nötter. För om jag dör med 500 nötter, ja det är kanske roligt för våra barn som får liksom ett arv, men hade de kanske inte varit glada om jag hade lagt mer tid på dem än att jag la den tiden på att samla nötter?
Absolut.
Så att vad jag menar är att sannolikheten är, om jag skulle säga ett råd, så här, om jag till våra lyssnare och följare skulle säga, välja mellan så här, spara mer för helvete eller spara mindre för helvete, så hade jag landat i så här, ta det lugnt. Det kommer lösa sig. Du behöver inte spara så mycket som du sparar. Att jag tror inte att de flesta...
Jag tror det börjar gå upp för fler och fler, inklusive oss själva, att det gäller att räkna på det.
Ja.
För att man märker att man behöver spara mindre än man tror.
Ja, jag tror det är sannolikt. Om vi skulle ta 100 av våra lyssnare och så ska jag be dem göra den här matteövningen, så tror jag att majoriteten av dem kommer bli förvånade att de behöver spara mycket mindre än vad de sparar.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Bra. En aspekt som är aktuell just nu, april, då är ju inflation. Så att argumentationen är ju vanligt att så här, ja, men hur funkar 4%-regeln när det är mycket inflation, särskilt liksom när vi har det nu. Men då tar han faktiskt upp det i boken, så att du kan läsa vad han skriver.
While yields have fallen over time, Bengen argues that 4% rule still holds. In an October 2020 episode of the Financial Advisor Success podcast, he argued that the safe withdrawal rate has likely increased from 4% to 5% because inflation is lower today than it was in the past. As he stated, when you have a low inflation environment, your withdrawals are also going up much more slowly. So there's an offset to the lower returns that you can't ignore.
Mm. Så att jag tror så här, man behöver inte tänka så himla mycket på det här med inflationen. Eller vara rädd för det. Och återigen, vill man ha en säkerhetsmarginal, ja, men räkna inte på 4%, räkna på 3%. Multiplicera med 33 istället för 25. Eller bara vara så här, men jag utgår från 25. Och skiter det sig, så är jag okej med att gå i pension när jag är 68 istället för 65. Så att man kan ha liksom en flexibilitet i, antingen kan man ha flexibiliteten i utgiftsnivå, att jag kan anpassa, vi kan sänka våra utgifter eller vi kan tänka oss flytta till ett billigare boende eller whatever. Så jag kan ha en flexibilitet och en säkerhetsmarginal i utgiftsnivå. Jag kan ha en flexibilitet och säkerhetsmarginal i tid. Att du kan säga så här, nej men jag vill gå i pension någonstans mellan 60 och 70. Blir det 63 blir det bra, är det 68 är det också bra. Så att man kan ha, och jag kan ha en flexibilitet i att jag kan spara mer.
Mm.
Så att där är, återigen, där är liksom, jag kan anpassa detta. Problemet är ju om jag kommer på detta när jag är 64 och jag ska gå i pension när jag är 65 och pengarna inte räcker. Då Nej. Har jag inte så många alternativ som när jag är 40. Och kan spela med liksom många fler liksom inställningar.
Mm.
Så att slutligen så tänker jag så här. Jag tycker ju så här, detta är ju självklart. Men sen så har jag ju kämpat med detta i många år. Och detta är väl liksom resultatet. Så att jag fattar
vad är det nu? Be om hjälp. Står det här. Det har vi inte sagt.
Nej, men precis. Så
att du tycker att det är självklart. Nu.
Ja, så min poäng är här att sitta inte fast. Be om hjälp. Vi kommer ha en forumtråd till detta avsnittet. Jag är tyvärr inte världsbäst på svar på frågor på, eller kommentar på SoundCloud eller på YouTube, utan ta dem i forumet, för där är vi många. Så ställ frågor, liksom så här, har jag räknat rätt? Har jag tänkt rätt? Så kan vi liksom både förfina modellen och liksom titta på det. Sen kan man be Pensionsmyndigheten viss hjälp. Man kan ringa till min pension. Hur ska jag liksom modellera här inne?
Mm.
Och sen så kan man då kontakta då Småsparguiden. Där de brukar väl ta någon så här övergripande pensionskoll. Tror jag den kostar typ 2000 kronor ish. Kollberg Enqvist är lite dyrare, jag tror den kostar typ 6000 kronor. Men de är båda liksom oberoende rådgivare, så du betalar för ett engångsjobb istället för att betala i procent.
Mm.
Och sen vet jag också att Kollberg Enqvist har sagt så att för oss passar det nog bättre att man är över 50. Alltså är man under
när man
50.
Hör av sig till
ja,
dem.
Ja. Mm. Men så jag skulle säga, börja i forumet, liksom, eller börja själv. Och sen ställ fråga i forumet, och sen naturligtvis vill du liksom få en second opinion av en proffs som tittar på ditt, så är Småsparguiden och Kollberg Enqvist de vi tycker är bäst. Bra, så att ja. Avslutningsvis så tänker jag säga så att återigen tack till dig i Patreon-communityn som gör detta möjligt att vi kan köra ett reklamfritt avsnitt till. Och jag hoppas att vi ses där, och sen till er andra, stort tack till er också. Hoppas att vi ses i forumet, i kommentarsfältet där, och att du har glädje av detta. Och sen naturligtvis, tycker du att vi har fel eller att jag har haft otur när jag har tänkt, så kommentera gärna feedback på räkneexemplet också.
Mm. Ja, tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.